Välsignelse, Herre. I Jesu dyrbara namn. Amen. Man ska be för kollekten också. Ska man göra? Ska man göra? Tack för din gåva. Och fint att få... Jag hör liksom lite... Är det bara jag som hör lite havsbris här mitt ute i... Ja. Ja, men precis. Så är det. Men jag... fortsätt ändå. För det intressanta var att jag skulle vilja börja den här predikan med. Det är att jag hör ljudet av regn. Och... Det var mycket mer effektfullt när jag upplevde det, när jag bad inför det här. För då var det, hade det inte regnat på jättelänge. Men nu har det ju regnat väldigt mycket idag. Så det får jag väl se som en liten hälsning. Och vi har hört liksom bra och både bra och jobbig undervisning från Kim. Där hon liksom har liksom berört lite vad det kan kosta. Vad det kan förväntas av oss när Gud gör något nytt ibland. Så att det är... Jag tycker för min del så håller jag ändå fast för den bilden av att det var som att när man är på väg till gymmet eller har varit på gymmet, att det finns liksom en skräckblandad förtjusning inför det och en liten bävan inför det. För man vet att det kommer vara jobbigt. Och det är alltid jobbigt att ta sig dit. Sen är man där och det är jobbigt. Och så kommer man hem och det gör ju ont för det har varit jobbigt. Men man vet att man mår bra av det. Och så kommer den där sköna känslan också, att man har uträttat något gott. Så tänker jag ändå att det här kan få vara det vi är inne i just nu. Att Gud, han förbereder oss för någonting. Han tränar oss. Och i det här skedet vi står just nu så tycker jag att man hör regn. Ljudet av regn. Och jag vill ta med att Joel kapitel 2, vers 21-32. Texten kommer att komma upp här också. Det är folkbibel. Jag har frångått min princip och kommer läsa från Bibel 2000. Så då får ni lite olika perspektiv också. Men jag läser Jesu namn oavsett, och där står det så här: att ängslas inte du åkerjord, utan jubla och gläd dig. Herren har gjort stora verk. Ängslas inte ni markens djur. Utmarkens beten grönska på nytt. Träden bär sin frukt. Fikonträdet och vinstocken ger rika skördar. Och ni som bor på Sion, jubla och gläds över Herren er Gud. Han ger er regn i rätt tid. Han låter regnet falla som förr, både höst och vår. Så ska logarna fyllas av säd, pressarna flöda över av vin och olja. Och jag ska gottgöra er för åren som slukades av gräshopporna, av gräsbitarna, gräsätarna och gräsgnagarna. Min stora här som jag sände mot er. Då ska ni äta och bli mätta och prisa Herren er Gud som har handlat så underbart mot er. Och aldrig mer ska mitt folk stå med skam. Då ska ni inse att jag finns mitt i Israel, att jag, Herren, är er Gud. Jag och ingen annan. Och aldrig mer ska mitt folk stå med skam. Sen kommer den här texten vidare. Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ser syner. Också över slavar och slavrinnor ska jag då utgjuta min ande. På himlen och på jorden ska jag låta tecken visa sig. Blod och eld och pelar av rök. Solen ska vändas i mörk och månen i blod innan Herrens dag kommer. Den stora och fruktansvärda. Men var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. På Sionberg ska finnas en skonad skara så som Herren har lovat. I Jerusalem ska några överleva så som Herren bestämt. I Jesu namn, amen. För det ska komma en regntid följt av något så ofattbart som Gud låter få ske också. Och för er som är duktiga och läser nyhetsmejlet, jag vet inte om många som gör, man skulle vilja göra en handuppräckning men ni behöver inte göra det. Så har ju Sofia och jag och lite olika inledningsord ibland. Men, och just nu så skickar jag mig ut att jag bär en längtan och förväntan av att Gud ska komma med en regntid. Och då är det också passande att just ha regnat också över oss. Men om vi ser till betydelsen av regn så har Bibelns kontext en liten annan syn på regn än vad kanske jag har i vissa avseenden. Eller vi skandinaver. För det kanske är mer än bara jag som på solsemestrarna har bett mer än en gång att Gud inte ska låta det regna. Så att jag kan ta mig till havet eller stranden och ha en riktigt god dag i solen. Men om vi ser till kontexten där ändå Bibeln kommer till så har man en helt annan syn egentligen också på regn. Runt Medelhavet och Afrika. Där kan deras högsta prioritet vara att ropa och böna efter regn. Och jag tyckte jag fick en helt annan aspekt av just regnet när jag var i... Sofia och jag, vi var i Swaziland eller Eswatini och Sydafrika. Där det liksom inte på år hade regnat. Och det skojar man inte bort bara. Det påverkar ens mat, det påverkar att vi behöver rent vatten att få dricka. Det blir ju helt livsavgörande att det kommer regn. Sen kan det också komma för mycket regn, men det vill jag inte just lyfta fram idag. Men just behovet och längtan och nöden efter regn. Så vi ropade och bönade och bad. Det var alltid så när vi hade haft samlingar runt om var vi än åkte. Så blev det så här, ah, men nu är det dags för förbönstund. Ja, självklart ska vi be för regnet. Men har vi några andra bönämnen? Och så ropade vi och bad. Och den obeskrivliga jublet det blev den dagen det regnade också. Att vi fick vara med om det också. Det visar också vilken stor skillnad det kan göra. Men för dem blev det också så tydligt att Gud har hört oss. Gud kommer tydligt med sin närvaro. För att Herren låter det regna är livsavgörande. Men också tydligt ett tecken på att Gud griper in. Han kommer med sin närvaro. Det blir också så tydligt att Gud han är den som håller vår ingång och vår utgång. Han håller hela världen i sin hand, som en sång också går. Och i texten från Joel som vi har läst får vi beskrivning att Herre han ska låta det regna i rätt tid. Och märk sen också vad som avlöser det här regnet. Om de där ljuvliga löftena och Joels profetia om löftet om andeutgjutelsen. Och jag bär i alla fall en övertygelse om att jag tror att det kan hända igen. Jag tror inte bara att det är tänkt för 2000 år sedan. Utan att jag tror att Gud kan få besöka sitt folk och få liksom väcka den eller få utgjuta av sin ande och sitt liv över den. Men idag så skulle jag vilja kika lite på de här olika regnen. För nu, jag vill varna er lite, för det är hortonomrickad som har börjat vakna till liv lite. För det talas i vers 23 om att Gud ger regn i rätt tid. Han låter regnet falla som förr, och som det stod då i Bibel 2000, både höst och vår. Det ni får tänka på det är att runt Medelhavet så är det liksom den omvända ordningen av odlingsföljden. Vi tänker ju att det tidigt regn, det är våren. Men här blir det som en höstsådd som man har även här nere i söderut. Så det finns att det är tidigt regn och ett sent regn. Och dessa regn, de är faktiskt lika viktiga. De här två, men de har helt olika funktioner. Och i tider av väckelser så går dessa säsonger parallellt skulle jag vilja säga. För det blir ingen skörd utan vare sig höstregnet eller vårregnet. Det blir ingen skörd utan det tidiga regnet eller det sena regnet. Det kan vi ändå förstå, vi som har haft höga ambitioner på vårkanten och sått och planterat ut massa. Att jag kan inte bara vattna där en gång. Sen kan jag slå mig ner och njuta och vänta på allt det jag ska få njuta åt. Utan det är återkommande och de är viktiga. Det innebär också att i varje säsong, i varje stund så finns det glädjeämnen men också utmaningar. Och för det första så skulle jag vilja stanna upp inför det tidiga regnet. Det tidiga regnet det kommer med nytt liv. Det syftar till att hjälpa till med groning och tillväxt. Men som sagt det kommer också med sina utmaningar. För om vi läser lite uppmärksamt i evangelietexterna så känns det som att Jesus ändå har en fascination för det här med odling. Och det är jag stolt över. Och om man läser så stannar han upp och han ser nästan sin omgivning, hur de här olika säsongerna de går, och han använder dem till sin undervisning. Och vi får lära oss att redan vid sådd så finns det utmaningar. Han talar om det bland annat i Matteus evangeliet kapitel 13 vers 1. Han talar om såningsmannen som gick ut för att så, där en del föll på vägen där fåglarna åt upp det. En del hamnade på stenig mark och det var inte alls mycket jord där. Så det växte upp snabbt, men det vissnade snabbt också. En del hamnade bland tistlar och det kvävdes. Det var för trångt där, det fanns inte plats, utrymme. Och en del däremot föll i god jord och bar rik frukt. Var och en efter sina förutsättningar. Men utmaningarna, de stannar inte där. För Jesus han nämner också i Johannes kapitel 12, vers 24. De kommer upp här. Amen, amen, säger jag. Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt. Alltså så räcker det inte bara att fröet hamnar och får de bästa förutsättningarna. Det måste ge upp och dö. Det är en bild lite för vad människosonen, alltså Jesus, har kommit för att göra. Men det blir också ett uppdrag och en utmaning för lärjungarna skulle jag säga också. För det här kan du veta, det här blir som en liten faktaruta om frön. Som sagt, nu börjar vi kliva in djupa in i det här med hortonom och odlandet nu. Det här kan du veta, att varenda frö bär en ständigt inneboende ovilja att gro. Visste du det? Att fröet gör allt den kan för att inte gro. Och det tänker du så här, men det stämmer kanske inte. Jo, men låt mig gå in i växtfysiologiskt här nu också. För att visst, den vill ju gro till slut. Men den har hormoner som ständigt motarbetar de här processerna. Som säger, det är inte rätt tid. Det är inte rätt tid. Du kan inte göra det nu. Det kommer kosta dig allt. Du kommer dö. Och det kan vara olika saker som bryter ner det här försvaret. Men i de absolut flesta fallen så bryts ner det här försvaret ner när fröet kommer i kontakt med vatten. Vattnet gör att hormonerna de avstannar och att de liksom avtar, och då innebär det att cellväggar börjar brytas ner och den här grudden kan börja tränga ut ur fröet och ner djupt ner i jorden. Rent biologiskt så sker en nedbrytning av fröet. Ja, det bedör i sitt befintliga skick, men det avlöses av ett nytt liv som inte liknade det där fröet från början. Ett tydligt exempel, om du vill hänga med i min bild här, det är om du har odlat potatis någon gång. Så kan man där på stoppa ner en fin knöl. Ja, det kan vara lite så här, lite som ett russin man stoppar ner så här. Och sen på höstkanten så gräver du upp, eller kanske är sommarpotatisen där. Åh, en stor liksom klase med fina nypotatisar. Men vad är det för något torrt fnöske som är i mitten? Är det den där sättpotatisen? Men den är ju inte alls sig lik. Den har ju skrumpnat ihop och helt bara förmultnat till bekostnad av alla de andra knölarna. Utmaningen skulle jag för oss vilja säga, det är spänningen mellan dessa två liknelser. Alltså vikten av att fröet behöver gro i en bördig såjord och det andra diket, att överhuvudtaget bara våga gro. Det är ett jättestort risktagande och det kräver tro. Därför behöver vi våga tro att när Gud kommer med vårregnet så är det tid att gro. Och den tänker jag att inte bara jag kan svara på, utan den behöver vi alla svara på. Att när jag ändå känner att det här är tillräckligt mycket vårregn för mig, är jag redo att våga gro då? Är jag redo att våga ge det jag har? Det kanske kostar allt, men är jag redo för det? Att dö bort från min självcentrering. Här tror jag någon återigen behöver jag upp med sin självbild. Att Gud kan få använda dig långt mycket mer än vad du tänker eller tror om dig själv. Men det kommer att behöva kosta att vi släpper kontrollen. Och för en del av er kanske vet det. Men vi har liksom så här sakta men säkert spritt ut det. Men att i slutet i januari och 2 månader framåt så är tanken att Sofia och jag med familj ska flytta till Tanzania. Flytta, låt mig sagt då. Åka 2 månader till Tanzania. För att få tjäna där i vår systerkyrka där. Och det är ingen fara. Vi har inte tänkt att flytta dit där. Men jag tänker ändå att jag vill också leva som jag vill lära. Och som jag vill lära ut. För vad händer med oss när vi får resa ut med barn? Vi har inte kontrollen över det. Men det finns en sån inneboende, otrolig längtan. Att se vad Gud kan göra. När inte vi kan allt. När inte vi vet allt. När vi får säga att Jesus, här är vi med all vår oro, med all vår ovisshet. Men vi vill leva helhjärtat för dig. Och tanken är att vi ska få ta med de erfarenheterna och ännu mer få leva ut det här. I den här församlingen, så ni behöver inte vara oroliga. Men vi vill också visa på ett exempel. Det behöver inte vara att man reser och liksom försöker klä liksom en solig semesterresa i starka ord. Utan det kan också vara för att vara på din arbetsplats eller här i den här omgivningen. Vad gör jag för att släppa kontrollen? Det kan vara så egentligen vad som helst. Och ett dåligt exempel, det är som jag vid 30 års ålder försöker lära mig åka skidor. Det är otroligt förödmjukande. Och jag släpper kontrollen till Sofia och min svärmor. Ja, det är otroligt förödmjukande. Och jag ska försöka liksom någonstans stå på båda dem och bära upp all min värdighet också. Och Sofia skriker, tyngden på dalsidan! Så här, ja, men vad är det? Den är uppåt. Jaha. Och man bara kastar sig blint ut, bokstaven talat. Men jag lärde mig till slut hyfsat i alla fall. Jag åkte Blåbacke i alla fall. Efter att i princip nästan en vecka spenderat i Bams eller Nallebacken eller vad heter den. Men det är att förträna sig att släppa kontrollen. Jag tror att Gud han skrattade mest under den tiden. Men att bara få pröva någonting, våga testa någonting nytt. Det vill jag utmana er. För det andra, Gud kommer med ett vårregn eller det sena regnet. Och detta regnet har ett helt annat syfte. Det är inte tänkt för att det ska vattna, för att någonting ska gro. Det kan du nästan veta på förhand. Går du ut nu och sätter liksom så tomater ut, då kommer inte de hinna ge frukt. Då kommer frosten innan dess. Nu kommer syfta regnet till någonting annat. Allt vatten och energi, det går till att satsa på frukten. Det går till frukten som strax ska skördas. Om vi ska blinda in en växtliknelse i detta stadiet, så finner vi nu den tydligaste Johannes även i kapitel 15. Där Jesus, han liknar sig vid stocken och du och jag, vi är grenarna. Och här får vi en tydlig uppmaning. Bli kvar i mig. Alltså i stunder av regn, bli kvar i honom. I stunder när vi inte riktigt känner igen oss i vårt sammanhang, bli kvar i Jesus. Vi sa det väldigt vackert, det var många kloka tankar igår vid det här församlingsforumet. Men det bland annat är att, men oavsett vad som händer, så ska väl den här församlingen få vara en där vi vill längta efter mer av Jesus. Där Jesus ska få vara mitt ibland oss. Som ett tydligt exempel att vi vill sätta dig först och främst. Som vår viktigaste agenda. Men här ligger utmaningen och skavet att fortsätta hålla fast vid Jesus när saker och ting förändras. Men tänk om vetefältet där ute, som man kan se på vårkanten eller som är höstsådden nu. Det är så fint grönt där. Man kan nästan tänka, men det är ju en jättefin gräsmatta. Tänk om det vetefältet känner att, nej men vänta, jag tror mitt syfte här i livet är att vara en gräsmatta. Den har ju missat en jättestor poäng till varför överhuvudtaget bunden sådde det. Den ska ju till slut bilda ax, ljusna, torka och bli redo att skördas. Förblivandet i Jesus blir en utmaning när han ständigt får nya grenar och allt inte ter sig likadant som det alltid har gjort. Och om vi ser på församlingen och kyrkan. Kyrkan, det är ju en lada. Ladar är fantastiska, alltså byggnader. Och man kan ju ha fantastiska logdanser och fester och bröllop i en lada. Men det var inte därför som man byggde ladan från första början. De är tänkta att skapa rum för allt som ska skördas till dess skördens herre kommer tillbaka. Och det är viktigt att ha med det så vi inte glömmer bort detta. Att Guds hus får helt plötsligt få bli något annat. Men jag hör ljudet av regn och jag anar att det är en ny säsong vi går in i. När vi ändå konstaterar att vi börjar bli bortskämda, får jag säga nästan, med att nya människor kommer från öst och väst, syd och nord till våra gudstjänster, till våra alfakurser. Alltså jag har ändå varit så pass många år att vi hade alfa när jag kom hit. Sen pausade vi. För det anmälde sig inte folk till alfa. Och nu har vi nästan blivit bortskämda med att vi har fulla kurser nästan. Höst och vår. Om vart annat. Jag tror vi behöver stanna upp och se. Gud gör någonting. Och Marcus gör ett fantastiskt jobb också. Och alla alfaledare vill jag också säga. Men människor längtar efter det vatten som bara han kan ge. Därför hör jag det mitt inre. Regnet kommer. Gör er redo. Gör plats. Därför skulle jag avslutningsvis vilja läsa från första kungaboken kapitel 18, vers 41-46. Elia sa till Ahab, bege dig upp, ät och drick, för jag hör bruset av regn. Då begav sig Ahab upp för att dricka och äta och dricka. Men Elia steg upp på Karmels topp och böjde sig ner mot marken med ansiktet mellan knäna. Han sa till sina tjänare, gå upp och se utåt havet. Han gick då upp och såg ut över havet, men sa, jag ser ingenting. 7 gånger sa han till honom att gå tillbaka. Men han kom dit 7:e gången sa han, se ett litet moln som en mans hand stiger upp ur havet. Då sa han, gå och se till Ahab. Spänn för och far ner så att inte regnet håller dig kvar. I ett nu blev himlen mörk av moln och storm och ett kraftigt regn föll. Och Ahab steg upp i sin vagn och for till Israel. Men Herrens hand hade kommit över Elia så att han band upp sina kläder och sprang framför Ahab ända till Israel. Vilken fantastisk syn det är ändå. Det händer verkligen häftiga saker i kungaböckerna. Men det finns en uppmaning, tänker jag, i den här texten som jag tror är riktad till oss som församling. att bege dig upp, ät och drick, för jag hör bruset av regn. Elia förstod vad det skulle kosta och innebära när regnet kom. Men det intressanta är att Elia blev faktiskt påminnt 2 gånger sedan vidare i kapitel 19 av en ängel att stiga upp och ät, till annars blir vägen för lång för dig. Alltså, jag har sagt det tidigare, säger det igen, det kommer inte bara krävas att vi rycker upp oss. Utan när vi ser den här bibeltexten så är det att regnet kommer här med en våldsamt dån. Och det får man tänka, om vi bara ska se på olika regn innan vi går och säger amen, så kan man ju nästan bli lite förtvivlad över det som odlare när det kommer de här åskskurarna. Det är ju ingen nytta egentligen för det djupa, för rötterna. Men vad det gör är att det driver bort allt som inte är så förankrat. Allt som är dött och visset, det flyter bort som en flodvåg. När att fördryka djupt av det vatten som bara anden kan ge, och att låta det där regnet få riva varje försvar vi har att få bli det som Gud har tänkt med våra liv, det är att också få söka efter det där stilla regnet. Kim, hon sa det också, att hennes sätt att höra Guds röst har förändrats efter pandemin. När alla andra ljud är så höga och bullriga, så hör hon Gud i en stilla viskning. Därför tänker jag också att, och min bön är att Gud, han ska vara nådefull och komma med ett stilla regn över oss. Men att vi ska få ta tid att få läsa Guds ord, att få prioritera honom i våra liv. Att våga på nytt drömma och tro större om vår liv och vår samtid. Men också villigheten att kavla upp ärmarna för regnet. Det kommer också med en skörd att få bärga. I Jesu namn. Amen. Ja, Jesus, jag ber ut, Herre. Låt det regna, Herre. Låt det regna, Herre. För du sa det här när du gick här, att skörden, den är mogen. Och vi ber, Herre, att du ska sända skörde män och kvinnor, Herre. Och Jesus, jag ska vara djupt ärlig, att jag tror du har besannat den bönen, Herre. Jag tror du har besannat den bönen. Du har sänt skörde män och kvinnor, Herre, till vår församling, Herre. Och att det ska få vara tid att skörda, Herre. Därför ber jag att du ska förlåta det regna, Herre, som ett tecken över oss först och främst, Herre. Att vi ska få kraft och ork, Herre, för det du vill göra för oss, Herre. Och att vi också ska orka och se det positiva i det hela. Det är det som Lotta, hon sa, att tänk att vi som familj ska få bli ännu större, ännu fler, Herre. Kanske på samma sätt som den bilden när en familj väntar tillökning, Herre. Att det är en viss ovisshet, men det finns ändå en sån sprittande förväntan, Herre. Så jag ber att du ska komma, Herre, över var och en, över det de behöver, Herre. Kom med förbarmande, Herre. Kom med liv, Herre. Men kanske kom också som ett skyfall över människor som längtar över att med allt skrot och skräp som de asar runt på, Herre. Låt fördrivas, Herre, i den flodvåg som du kommer med, Herre. Att avlösas med ett stilla regn, Herre. Som får komma långt ner i djupet, Herre, i vår hjärtan, Herre. För jag tror att det är först då också som innersta strömmar av levande vatten ska kunna flyta fram, Herre. Men hur ska det vara möjligt om vi inte har fått ta emot av dig, Herre? Av din heliga ande, Herre. Så att unga män och kvinnor och äldre män och kvinnor och allt däremellan ska få profetera och ha drömmar och visioner, Herre. Så jag ber, kom heliga ande, Herre. I Jesu namn. Amen.